Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ja, jag fintar bort en sida här.
Det är jättejobbigt om du börjar ställa fel frågor.
Ja.
Men då kör vi! Hej! Det här är avsnitt 3 av podden Vi är vad vi köper, som handlar om kapitlet som heter Gisslan.
I förra avsnittet så pratade vi om att människan är materialistisk, har varit det i alla tider och att vi någonstans blir till genom alla de prylar som vi har. Och det här att vi på något sätt blir till av de prylar vi har och att vi sitter fast i det här materialistiska kan ju uppfattas som någon slags nästan fängelse, någonting som vi sitter fast i.
Men det här att vi använder ordet gisslan, det är ju många som reagerar på det och tycker att det är väldigt dystopiskt.
Och vi har ju i boken här, och jag har också tidigare liknat det här vid Stockholmssyndromet, när man i gisslantagen plötsligt börjar heja på de som håller en gisslan och ser de som försöker befria en som en fiende. Och någonstans tycker vi att konsumtionskulturen fungerar ju lite på det sättet, att vi är en del av den här konsumtionskulturen, men istället för att se det som ett problem så är vi väldigt tacksamma och glada för alla de här som ger oss de här konsumtionsmöjligheterna. Och kommer det någon och försöker påtala de absurditeter som ibland finns i det här konsumtionskulturen med den plikt som finns att konsumera i ett visst tempo och sådär, så blir vi ofta sura på de som påtalar det här. Ser de som moralister, som party pooper som kommer in och ska sumpa det hela. Så att vi håller på gisslantagarna och tycker att de som försöker befria oss är i fienden.
Vi använder ju den metaforen för att egentligen beskriva hur konsumtionskulturen fungerar. Och just i det här kapitlet har vi upp två missuppfattningar som är väldigt betydelsefulla för om man ska förstå konsumtionskulturen. Och nummer ett är ju att ibland spelar jag rollen som konsument. Och nummer två, att jag är en alldeles särskilt unik individualist. Och nummer ett då handlar ju just om det här att vi fortfarande tror att konsumtion är någonting man gör, att det är ett speciellt beteende, framförallt när man går till butik eller handlar på nätet. Att det är någonting vi kan kliva in och ut ur, att det är en roll. Och vi vill ju hävda att det är så oerhört mycket mer omfattande. Ta till exempel det här med fredagsmys.
Ja, det där är ju en fantastisk konsumtionsritual som man inte kan välja bort som modern konsument, i alla fall inte som modern barnfamilj. Man behöver de här ritualerna för att markera vad som är skiften. Sådär. Nu går vi över från vardagslunken till någonting annat, och hur kan man visa det för sig själv och för familjen? Ja, då måste man rituellt göra vissa saker. Och det kan man inte stiga ur, för då blir det aldrig helg.
När man inte får ta den här groggen, även för de som inte har små barn. Men den andra missuppfattningen kanske är ännu mer intressant, för att det är ju ingen som vill höra att man minsann inte är individuell och en unik person. Och det här att vi är väldigt påverkade av de regler och normer som finns runt omkring oss. För de flesta människor säger ju ändå så att ja, men det där gäller inte mig. Jag gör minsann självständiga val. Och det är ju säkert så de flesta uppfattar sig själva. Tanken om den rationella människan är så etablerad i våran kultur, så vi har oerhört svårt att tänka att vi egentligen bara är en del i en grupp.
Ja, det är ju en väldigt seglivad myt det här med att vi är fria beslutsfattande individer i vårt nutida samhälle. Men om vi nu är så fria som vi tror, så är det ju förbluffande hur likartade val vi gör hela tiden. Och vi ser ju ofta det som en festlig slump, att ja, men ser man på, alla andra råkar gilla samma sak som jag precis samtidigt. Men de andra kanske har hängt på och är lite viljelösa, men jag bara kom på det här, det kom inifrån.
Ja, och det är ju lite grann som barn på Tivoli.
Ja, den där bilden tycker jag är ganska talande, att man i vårt konsumtionssamhälle väldigt mycket sitter där bakom ratten, som de här bilarna på Tivoli som går på räls. Och så sätter man barnen på de här, ofta två barn bredvid varandra med varsin ratt, och så säger man att nu måste du koncentrera dig så att du inte kör av banan, och så sitter de där koncentrerat och kör, och vuxna går bredvid där och hejar på, så det går jättefint, vad duktig du är, toppen. Och när barnen sen går i mål så klappar man dem på ryggen och säger att det här gjorde du bra, vad duktig du var. Och barnen upplever ju att de verkligen har styrt så fint och bra och kommit i mål. Och lite så är ju konsumtionssamhället, att vi som de här självständiga, fria individerna fattar val, och vi känner oss så stolta över allt bra vi gör och hur vi lyckas navigera i den här djungeln av val, trots att det kanske många gånger går på räls.
Framförallt idag när vi lever i de sociala kanalerna, så får vi också de här ryggdunken hela tiden när vi har gjort de där valen som andra tycker är så fantastiskt bra.
Precis, direkt momentan bekräftelse på att vi är på rätt spår. Och med det så vill vi säga hej till Jenny Johansson, dagens gäst.
Hej!
Du har ju bland annat skrivit boken Slow Fashion, din guide till smart och hållbart mode. Men kan du berätta lite mer om vem du är och vad du gör?
Ja visst. Den här boken som jag skrivit tillsammans med Johanna Nilsson, den handlar om hur man kan förhålla sig till mode på ett sätt som inte kanske är helt vanligt idag. Hur man kan sakta ner tempot som man konsumerar i, ta hand om de kläder man har, och också hur man kan göra sig av med dem på ett bra sätt. Jag har bakgrund inom fast fashion. Så jag har jobbat med inköp och försäljning i ett par tre svenska modeföretag. Och det är väl en 6-7 år sedan jag slutade med det. I den vevan där när jag slutade så började jag reflektera över min egen konsumtion. Och startade tillsammans med en kompis klädbytardagar. Det var liksom startskottet på att börja fundera på vad jag själv konsumerar. Framförallt är det ju kläder som jag tänker på. Och det kom någonstans ur mitt eget behov av att rensa upp och se vad det var jag ägde. Och sen har det blivit något större. Jag funderar mycket på hur kläder och prylar är tillverkade och vart de kommer ifrån. Hur det påverkar människor som producerar dem till exempel.
Ja, men kläder är ju ett sånt bra exempel just för att det dels slukar så oerhört mycket energi och dels är någonting som är så oerhört publikt, någonting som man verkligen visar upp.
Ja.
För omgivningen, så att man kan förstå att det blir särskilt aktuellt när man kommer från och är i klädbranschen.
Ja.
Men var det många som visade intresse för det ni gjorde? För det har ju skett ganska mycket de senaste åren just kring upplevelsen och uppfattningen av det hållbarheten.
Ja visst, den första gången vi ordnade klädbyte.
När var det?
Det var, jag tror att det är ungefär 7 år sedan. Då, det började med att vi startade i vardagsrummet hos en kompis och körde några stycken. Sådär. Men sen så sa vi att ja, men det här det kan vi nog göra större. Så då lånade vi en lokal och de skrev om oss i Metro. Så det kom 400 personer till det här klädbytet. Okay. Så då på något vis märkte vi att det var inte bara vi som tyckte att vi hade för fulla garderober så att säga.
Mm.
Så det sporrade väl kanske att fortsätta.
Och då hade du slutat på de här fast...
Ja, det var i liksom det rappet, så att jag hade inte slutat, men jag slutade efter det.
Ja, för då kände du att det här är någonting att bygga vidare på och jobba vidare på.
Ja, precis.
Så du ägnade nu åt att göra bot för din tid?
Ja, precis. Nej, jag ser i och för sig inget fel i att jobba inom industrin och försöka göra skillnad den vägen så att säga. För att man har ju ganska stor makt som företag idag så att säga.
Men vi pratar ju just om det här med problemet och tar sig ur den här tvingande logiken som konsumtionskulturen ändå är. Och du har ju gjort den resan. Faktiskt tagit det ur. Eller,
man kommer ju aldrig ur helt och hållet. Exakt. Och jag tror kanske inte man heller vill ta sig helt ur, för att jag vill ju kunna uttrycka mig med kläder från, ja men jag tycker om svenska modeskapare, favoriter som jag vill visa att jag gillar, så att säga.
Mm. Nej, precis. Det blir fånigt om man uttrycker det som någon slags binärt, antingen är man i eller, ja, eller utanför.
Det är omöjligt.
Ska man verkligen, ja, vara utanför, så får man ju leva ett väldigt, väldigt konstigt liv utanför,
ja,
samhället.
Ja.
Men en av de sakerna som är väldigt spännande med dig är just att du så systematiskt har testat vad kan man göra för att förhålla sig till.
Ja, men visst. Och det har ju kommit gradvis. Det börjar väl med bara liksom någon slags ganska oklar tanke om att rensa ur och få någon slags överblick över hur garderoben såg ut då.
Mm.
Och sen de senaste åren, förra året, så skrev jag upp allt jag köpte till exempel. Det finns någon siffra på hur mycket vi handlar varje år, och det är ungefär 50 plagg. Och då hade jag handlat 25 plagg. Men då har jag ju under de senaste 6-7 åren minskat min konsumtion väldigt mycket. Och jag har också räknat alla plagg i garderoben. Det är ungefär 80 i min garderob. Genomsnittet i Sverige är 160 plagg. Men det är som sagt efter 6-7 år av...
Så har du kommit ner till 80 plagg.
Ja, men precis. Mm. Sen är det väl inget självändamål att ha lite saker, utan det handlar ju om att ha de sakerna som man har användning för och använda dem.
Men det är ju intressant just det där att det inte är något som man bara gör snabbt och enkelt, utan det kanske är en process.
Ja, men jag tror det, eftersom att influenserna från samhället är så starka. Jag är ingen sån där snabbis, utan det tar tid då. Och göra själva förändringen.
Och det tycker jag är väldigt intressant, just att idag de senaste åren har det varit mycket surr kring det här att nu måste vi sänka konsumtionstempot och vi måste sluta med slit och släng mentaliteten och det är liksom, när det släpps ekokollektioner på de stora företagen, så märker man att det är någonting som folk gärna vill köpa, därför att då visar man, det är en symbol för att man bryr sig, trots att man då är en symbol som är helt inom konsumtionsdomänen. Och just det här att man kanske ofta köper symboler för en genuin förändring snarare än att faktiskt ge sig in och göra den genuina förändringen. Därför att med symbolerna för förändring så får man det positiva gensvaret från omgivningen.
Ja.
Men när man sitter där i sin ensamhet och funderar på om man kanske ska låta bli att köpa där, så det är kanske mindre sociala medietillvänt. Det är inte lika spektakulärt och man får inte lika många ryggdunkar på det.
Nej, så är det ju, för det är ju inte en handling, det är ju en icke-handling.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag är ju en del av det här också, så när jag har köpt något, ett ekoplagg eller alltså någonting som då kan uttrycka att jag är en hållbar konsument, så vill jag jättegärna visa det också. Alltså att man är ju trots allt en del av den rörelsen då.
Ja, och det låter så förmätet att sitta och säga att det där är löjligt. Det är det ju givetvis inte alls, men det är en svår balansgång.
Ja, men det viktiga är väl att vara medveten om det, att man är en del av det. Och sen nu i och med att vi har skrivit bok och ja, hela den biten, så blir man ju också en person som folk lyssnar lite grann på när man pratar om hållbar konsumtion. Då. Och då kan man ju vara ett gott exempel.
Absolut.
På hur man kan göra och inte göra.
Men det är också spännande det här, vi har ju skrivit lite grann om det här att man kan lämna tillbaks kläder.
Mm.
Till exempel en just stor det. Klädkedja har ju det.
Mm.
Jag i många av mina studier kan ju se det här, olika typer av beteenden som ska på något sätt gottgöra annat beteende. Det behöver inte bara vara just hur man konsumerar, utan det kan vara jätteduktiga tjejer som tränar jättemycket, äter jättelite och sen på kvällen är helt slut och går ut och röker på balkongen.
Ja.
Det här kompensationsbeteendet.
Ja,
och det kan man ju verkligen se just när det kommer till konsumtion, att får jag lämna in några varor, ja, men då är det fritt fram, då kan jag handla några stycken nya varor.
Ja.
Och det där kan man ju väldigt lätt luras av i hela, den här, i hela systemet.
Ja visst, och särskilt om man får rabatt på nästa köp som man ofta får på de här kedjorna.
Mm, ja, men det där är ju väldigt, väldigt sneaky. Att,
ja, men lite slukt sådär.
Inte minst med tanke på de problem som finns med återvinning av textilier. Ja. Att det finns ju inga system för det där som riktigt fungerar. Så det är en fin tanke, och det är mycket snack om cirkulär ekonomi och sådär. Men vi är ju en bit ifrån att det ska fungera i praktiken.
Ja, jag
men däremot så upplever ju konsumenter ofta att man har gjort gott för sig och nu kan med gott samvete fortsätta.
Ja, men dels det, och sen upplever de företagen som har de här boxarna att de arbetar på ett hållbart sätt.
Visst, de får sin lilla hjälte-gloria där.
Ja.
Men du, en sak som jag är nyfiken på som jag måste bara fråga nu när du har sänkt då, jag vet inte om du hade en normal garderob innan, ja, men om du har gått från 160 till 80, upplever du att du själv eller din omgivning säger såhär, men Jenny, kommer du här i den här gamla trasan igen?
Nej, det är ju aldrig någon som har sagt det faktiskt. Det har väl med att göra att man inte, kanske inte bryr sig så jättemycket om vad andra har på sig, utan bara vad man själv har på sig. Men också att garderoben räcker ganska långt. Om man har 80 plagg så kommer man ju rätt långt. Mm. Jag hade klarat mig med hälften säkert.
Mm. Ja.
Samtidigt som det går ju inte att bara skala av. Man måste ju handla nytt ibland. Alltså, det behöver inte vara nytt. Det kan ju också vara second hand eller man kan låna. Det är inte riktigt min grej. Jag gillar ändå på något vis att äga mina kläder och använda dem så länge det går. Liksom.
Ja. Ja, men det där är också en intressant vinkel det där. Att för att man har färre saker betyder det inte att man nödvändigtvis bryr sig mindre om dem, utan kanske snarare tvärtom.
Ja, det är ju mitt sätt att hantera det på. Johanna som jag skrivit boken med, vi kallar oss hållbara båda två, men jag köper ganska få plagg, behåller dem länge, lagar gärna, medan Johanna införskaffar ganska mycket kläder, men hon köper väldigt sällan nytt, utan det är lån eller byten eller second hand. Och sen så är de i hennes garderob en stund och så gör hon sig av med dem igen. Medan plaggen, de får dö i min garderob. De blir väl använda.
Jag tänkte just på det, för att det är ju jätteintressant. För ofta, som du var inne på lite grann där med party poopers, så det är ju så jobbigt med någon som är och petar i de som konsumerar.
Mm.
För det är ju ändå så härligt på något sätt.
Ja, och det är det ju.
Ja, verkligen. Visst. Och då tänkte jag just på det här projektets remake på Stadsmissionen.
Ja.
Som jag tycker är spännande. För att, precis som du har varit inne på, det behöver ju inte betyda att man ska köpa nytt. Men där till exempel, jag såg nu att de har ju en ny sportlinje.
Ja,
man
precis.
Gör ny design på inlämnande sportkläder just med den typen av textilier. Och då blir det ju en väldigt unikt och individuellt.
Ja, men precis. Jag jobbar som verksamhetsledare i våran butik i vanliga fall. Nu är jag föräldraledig. Men tanken med det konceptet är just att göra ett modemärke. Men som inte då är gjort av nyproducerad textil utan av second hand kläder. Men som kan stå för sig själv så att säga. Man ska inte komma till våran butik och tänka att ja, men nu ska jag köpa något hållbart. Eller det ska inte kännas som second hand. Utan jag går och köper mode när jag kommer till oss. Sen är det ju en ganska unik design. Det syns att det är återskapat. Men det kanske inte är den här klassiska bilden av återbruk.
Mm.
Som man kanske oftast tänker på lite retromönster. Och
ja, just det.
Att det ja.
Men Jakob, de här professorskofterna i lite olika bruna nyanser som du brukar ha.
Mm.
Är det en nyköp eller är det remake?
Nej, vi får dem från universitetet. Ja, nej, vi köper inte, utan det ingår i uniformen.
Ni borde ha en lånegarderob.
Ja, nej, men det är så det fungerar. Det här är en gammal kofta som har varit med. Tillhörde en matematikprofessor tidigare.
Så att det finns extra kraft i.
Mm. Mm. Men jag funderar på ett socialt experiment som jag läste om. Det var två stycken tv-presentatörer i Australien som hade en morgonshow tillsammans. Så där som det ofta är en man och en kvinna som satt tillsammans i tv-soffan varje morgon och träffade gäster och sådär. Och mannen hade på sig samma kostym ett helt år. Och sen så lät de kvinnan 2 dagar i rad ha samma klänning. Och de blev omedelbart nerringda. De hade alltså inte fått någon som helst reaktion på mannens kostym, att den var samma varje dag. Men så fort hon hade på sig 2 dagar i rad så fick de massa samtal från upprörda tittare och sa att nu har ni ballat ur, vad är det här för någonting? Hon hade faktiskt på sig den igår.
Ja, så är det ju faktiskt, att man som kvinna kanske har lite större krav på sig och variera sig. Men som sagt, jag har aldrig, jag har ju väldigt mycket vita skjortor till exempel. Jag har aldrig någon som har sagt att det ser konstigt ut om jag kommer med vit skjorta 2 dagar i rad. Jag hörde också om någon tjej som har en uniform på jobbet, att hon bara byter någon liten rosett, färg på rosetten. Och sen...
Hon hade vit skjorta varje dag och svarta byxor och rosett. Mm.
Faktiskt så gör man ju så när man konsumerar, att man konsumerar ju samma sak om och om igen. Även om det skiljer sig lite åt på plaggen, så är det ju ändå, för mig är det vita skjortor, svarta byxor, herrskor och gympadojor. Det är det jag bär för det mesta.
Mm.
Och frågan är hur många man behöver.
Vad har ni mött för reaktioner? Jag tänker, nu har ni entusiasmerat massor av människor att fundera i de här termerna och kanske liksom försöka göra egna förändringar i sina liv för att bli mer hållbara i sin konsumtion. Mm. Vad har ni mött för reaktioner där?
Ja, de flesta är ju positiva och vill gärna själva göra förändringar. För jag upplever att det är väldigt många som tycker att det går lite snabbt och att man konsumerar lite mycket och inte hinner tänka efter och så. Sen vet man ju inte vilka som kommer att lyssna på oss när vi pratar. Det kan ju vara de som redan har startat processen och vill göra en förändring.
Precis, det där preaching to the choir.
Ja, men jag tycker ändå att jag har märkt en förändring de senaste åren, och nu är det ju väldigt många som man vill framförallt rensa ur. Det känns ju lite poppis nu, vad man ska säga. Man är ju inte ensam om det, så, utan Nej. Det är ju också en samhällsströmning. Så. Men det är ju väldigt många som säger att men det vill jag också göra.
Jo, men det har vi varit inne lite grann på, just det här med förvaring och problemet med alla prylar, alla sakerna. Och det är precis som du säger, det ligger i tiden, det är lite modernt.
Eventuellt då finns det en strömning i samhället mot att vi blir mer flytande. Man går från ett fast samhälle där den fasta konsumtionen som bygger mycket på att man ackumulerar och man har en fast boplats där man köper saker som man ska ha under lång tid och sådär, till en mer flytande tillstånd.
Mm.
Dels på grund av att många unga människor har inte fasta jobb, möjlighet att skaffa bostad på samma sätt, så att man vill inte tynga ner sig med massa saker, utan man vill kunna uppleva det här att man kan bara dra iväg. Antingen frivilligt eller ofrivilligt, man kan inte, man får inte långa kontrakt, eller man har inte bilden av att nu har jag fått det här jobbet, nu ska jag vara här i all evighet, utan man vill kunna känna känslan av att jag kan bara dra. Behöver jag så tar jag min kappsäck, slänger ner mina 60 plagg och sen är jag utanför dörren.
Mm.
Så att det finns liksom massor av parallella utvecklingar som pekar i samma riktning. Där det här att vara lite lättare, att inte ha för mycket prylar som tynger ner en, är en del i det. Man pratar om bilpooler, man pratar om verktygspooler, sådär, lånecyklar och sånt. Att man behöver inte äga sakerna, man vill bara använda dem.
Ja visst, det här med cirkulär ekonomi är ju också sånt där ord som används väldigt mycket nu, och jag tror att det går mycket åt det hållet. Men sen finns det ju trots allt ett behov av att äga vissa saker, men det handlar ju om att man vill åt en funktion.
Ja, men ibland vill man åt en funktion och ibland vill man åt det symboliska värdet. För min del till exempel, så jag känner inte att en så stor del av min manlighet bygger på att jag har en slagborrmaskin hemma. Men det finns ju de som, för vilka ett välfylld verktygsbord är en väldigt stor del av vilka de är, för att man är en handyman.
Ja visst, och för vissa så handlar det om garderoben, att man kan tänka sig att ha den flytande och vara en del av en lånegarderob till exempel.
Och ibland så använder man ju de här funktionella argumenten för att ja, men den här jackan är så himla bra när jag är ute och åker skidor.
Det finns ju ingenting som är så symboliskt laddat som funktionella attribut, att man köper olika saker för att man har ett sånt starkt behov av det.
Nej, och det
man måste
känns
ha
ju
tejpade sömmar på Gore-Tex-jackan för att man måste faktiskt stå i kö för att komma in på vissa nattklubbar. Ibland blåser det jäkligt mycket på Stureplan.
Men där skulle vi vilja tacka dig, Jenny, och för att du kom hit och pratade om det här, och det är jättespännande. Och nästa avsnitt kommer ju handla om prylarna, för att nu ska vi iväg till Stockholms universitet och byta Jakobs kofta. Tack för idag.
Tack så mycket.
Du kommer bli känd för din
kofta. Fan, inget fel på min kofta.
Det är roligt.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.